Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter. Detta är vårt 50:e avsnitt. Jag heter Fredrik Weiland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hejsan, hejsan!
Ja, jag brukar ju ha en liten inledning här när vi kör igång. Och jag hade velat prata lite grann om aktionen i Lund. Men det kommer jag tyvärr inte hinna. Jag vill bara säga, väldigt bra jobbat nästa tre. Så lägger vi kanske in en liten länk här i artikeln också.
Jag håller med dig såklart, jag instämmer. Bra jobbat.
Vi kommer ha ett specialavsnitt nu när vi har fyllt 50 avsnitt. Och vi kommer behandla en mängd mindre frågor som har kommit in till oss. Och efter det här så kommer vi ha ett längre uppehåll. Och det är lite osäkert hur länge, men det kommer bli ett längre uppehåll i alla fall av ledarperspektiv. Och det är inte bara för att vi behöver en paus, utan också för att vi vill ha en rejäl funderare över upplägget av vårt program. Och där kan ni faktiskt, lyssnare, också hjälpa till med att forma säsong 2, kan man väl säga då, ledarperspektiv. Vi kommer att publicera någon form av enkät på Nordisk Radio som vi uppmanar alla att besvara. Som gäller vad ni tycker om ledarperspektiv, hur ledarperspektiv ska kunna förbättras, vilka segment ni gillar och sådär. Och nu när vi har vårt uppehåll så får ni ju gärna lyssna på våra tidigare avsnitt. Ledarperspektivs avsnitt är ju ganska tidlösa jämfört med andra poddar då. Och det går alldeles utmärkt att lyssna på äldre avsnitt. Nästa vecka så kommer vi publicera en del urklipp från de senaste avsnitten och sen efter det kommer vi ha repriser på avsnitt som vi tycker förtjänar att lyftas fram lite extra under tiden som vi är borta då. Och de repriserna kommer ju att publiceras samma tid som vi vanligtvis sänder då, onsdagar 22:00. Ja, vi har ett späckat schema så vi går in på Lindbergs arbetsvecka som vi har i och för sig struntat i för att vi har ett specialsnitt. Så vi kommer inte ha med den reguljära veckarapporten och vi går istället in på en annan form av arbetsrapport. Det är ju nämligen så att du arbetar en hel del med ledarperspektiv varje vecka. Och det är ju kanske inte någonting man hör utan det är oftast mycket mejl, mycket möten och allt det där. Men du jobbar ju mycket med ledarperspektiv. Vill du berätta lite hur en normal arbetsvecka ser ut för dig beträffande just ledarperspektiv?
Ja, alltså jag lägger väl i snitt 15 timmar på varje avsnitt av ledarperspektiv. Ibland kan det bli lite mindre, ibland kan det bli lite mer. Och i de timmarna så ingår ju då såklart att förbereda programmet. Alltså att komma på vad programmet ska handla om. Att strukturera upp vilken nyhet det ska vara och hur den ska kopplas till den ideologiska funderingen eller taktiska frågan då såklart. Sen brukar jag också utifrån det då faktiskt förbereda en del grundfrågor till dig, Weiland. Inte alla frågor, men en del frågor i varje fall. Och staka ut en stolpmanus kring det så att man liksom har en bra grund att utgå ifrån. Sen är det såklart mycket som liksom sker i realtid när vi spelar in också, men att det ändå finns ett klart skelett att utgå från i varje fall. Så det tar ju såklart lite del av tiden, den här förberedelserna då. Sen har vi ju inspelning såklart, och där då med soundcheck, ja tyvärr kanske lite sedvanlig teknikstrul som det brukar vara, och att vi ofta har en liten genomgång där vi pratar igenom vissa segment i varje fall lite hastigt och sådär. Och sen efter det så har vi ju efterhandsbearbetning och det är väl egentligen det som ofta tar mest tid. Det innebär klippning av programmet, rubriksättning, uppladdning på nätet och en del annat så här. Och där är ju även du lite grann inblandad i efterarbetet. Inte så mycket men lite grann. Det som verkligen tar mycket av tiden det är ju klippandet av avsnittet och speciellt de gångerna som det har varit mer teknikstrid än andra. De har varit tunga att klippa vissa av dem faktiskt. Men ja, det är väl ungefär så det ser ut en normal vecka med deras perspektiv. Jo, det är faktiskt lite jobb som ligger bakom det också. Det är inte bara att sätta sig vid micken och rocka.
Nej, jag kommer komma in på teknikstrulet snart. Men jag vill ställa en annan fråga. Det jag funderar på är ju en anledning till att vi vill ta en lite längre paus är ju för att det är lite svårt att hitta ämnen efter ett tag. Är det någonting som märks i planeringen att det tar längre tid och sådär?
Ja, det gör det. Vissa veckor specifikt så kan det vara väldigt besvärligt att komma på någonting bra. Och det är ju också såklart lite stressande faktiskt att man ska få fram det där avsnittet. Och det är ju väldigt schemalagt. Alltså, vi har ju klara tider när vi ska spela in och när det är väldigt tydliga deadlines så att säga. När allting måste vara klart, när vi måste spela in för att hinna med och så vidare och så vidare. Så det kan ibland. Nej, men just det här med nyhetsdelen. Har det inte hänt något speciellt spännande att prata om? Eller någonting bra som går att koppla ihop med en ideologisk fråga? Då är det tufft att få ihop det och då kan det ta lite tid och kräva lite mer letande. Andra gånger så är det helt självklart vad det är det ska handla om för att det är någonting man har gått och tänkt på hela veckan och sådär. Men nej, det fanns ju mer att välja på i början. Ämnena försvinner ju ett efter ett.
Ja, precis. Och då försöker man hitta lite grann nya infallsvinklar och sådär. Men då tar det ju tid med planeringen. Och det är väl en sak vi kommer göra under uppehållet, att bygga upp en buffert av ämnen helt enkelt.
Jo, precis. Det är tanken i varje fall.
Teknikstrulet, det har ju varit vad kan det vara, 4 avsnitt som det har varit lite strul. Är det så många? Det senaste avsnittet var lite burkigt till exempel. Vad beror allt det där på?
Ja, och det är egentligen fler än 4 avsnitt har varit lite struligt, men det märks inte alltid för lyssnarna så tydligt kanske. Men det finns ju gånger när vi har suttit och kladdat här också. Men ja, nej, alltså det beror väl dels på oss så är det ju faktiskt så att varken du eller jag är ju några datasnillen. Det är inte så att vi är handikappade när det kommer ett sånt här, men vi sitter inte med i IT-gruppen precis, någon av oss liksom. Och än mindre så är vi väl några ljudtekniker eller någonting med det. Du har ju förvisso en gammal musikkarriär, Vejlande. Du vet inte om man får nämna dig,
Jo.
men vi kan inte är så...
Ja, du har väl nämnt nu då.
Ja, men vi kan inte är så tekniska när det kommer till poddljud och sånt här i varje fall. Och dels så är det ju också så att vi faktiskt arbetar i Linux bägge två. Och Linux har definitiva fördelar jämfört med Windows. Det är ju mycket, mycket säkra operativsystem och man slipper ju dessutom då stödja de här verkliga ondskefulla superkapitalisterna som ändå Microsoft får sägas utgöra. Men det går samtidigt inte att förneka att många gånger och kanske speciellt då framförallt när det gäller mjukvara så är det bra mycket enklare och mer användarvänligt i Windows. Så ja, nej, tyvärr måste jag ändå medge att det här med Linux har ställt till det lite grann och har gjort att vi har lite färre alternativ att välja på när det gäller olika inspelningstjänster och annat. Så ja, nej, men det. Man får väl ta det helt enkelt för att få de andra fördelarna. Man får ta nackdelarna med fördelarna helt enkelt.
Jo, man kan väl säga att det är vissa program som fungerar för mig men inte för dig och det är andra program som fungerar för dig men inte för mig.
Ja, och det hänger väl säkert ihop med att vi inte är datasnillen, någon av oss. Hade vi varit IT-experter så kanske vi hade fått det att funka. Men, ja. Man lär sig efterhand i varje fall och det är väl också saker som vi kommer lägga energi på nu under pausen och hitta riktigt bra och hållbara lösningar för allting. För det ges inte heller riktigt tid till när vi släpper avsnitt varje vecka och experimenterar med sådant.
Ja, nej, men då vet vi det och som sagt, vi kommer att ha ett längre uppehåll så att det kommer inte bli så att vi kommer att ha samma problem när vi återvänder. Så att ni vet.
Förhoppningsvis.
Förhoppningsvis. Ledarperspektiv, vad är roligast med att göra programmet?
Det roligaste är dels är det känslan när man är klar med inspelningen av ett program och man känner sig nöjd med sin insats. Man känner att det här blir ett bra program. Det här blir riktigt bra. Det var viktiga saker vi fick fram. Vi fick fram allting på rätt sätt och sådär. För att det är såklart att man ibland är mer nöjd än annars. Det beror ju liksom på dagsform, hur mycket man har sovit och om man har ätit bra, om man är lite förkyld eller inte. Och, nej. det skiljer sig från avsnitt till avsnitt hur synkade vi är med varandra och ja, men hur bra allt flyter bara helt enkelt och sådär. Men ibland så får man det här verkligen, yes, det här blir suveränt på det här avsnittet. Det är riktigt roligt, det är en skön känsla när man lyckas med det. Sen självklart är den andra delen som också är otroligt rolig med det här programmet, det är ju när man får in läsarbrev till exempel som är välformulerade, som är bra, som man känner att här är verkligen någon som har lagt tid på och engagerat sig för att vi ska kunna göra det här programmet bra. Det är roligt. Och också när man får konkreta saker som bekräftar att ledarperspektiv behövs. Exempelvis när man får höra att någon person har anslutit sig till kampen, gått med i motståndsrörelsen just med anledning av att de har lyssnat på ledarperspektiv. Eller för den delen att de bara dök upp på 1 maj demonstrationen för att de blev övertygade av ledarperspektiv och annat. Det är väldigt, väldigt kul också. Mm. Så, ja. Responsen och känslan av att när man gör det bra, det är väl det roligaste.
Nej, men precis. Responsen, det är roligt när man ser, när man åker runt i landet eller pratar med aktivister där man bor eller andra nästen och sådär, att de har ju verkligen lyssnat på ledarperspektiv grundligt, om man säger så, och verkligen förstått det man vill få ut och hänvisa till det. Det tycker jag är roligt. Den externa responsen är också rolig. Ja. Vad är minst roligt då?
Ja, det är ju tveklöst det här teknikstrilet då. Det är ibland faktiskt en riktig mardröm. Vi har ju vissa gånger suttit faktiskt i flera timmar och försökt lösa något missljud eller något annat problem med inspelningen som inte har klaffat. Och fast det funkade perfekt förra gången så helt plötsligt funkar det inte längre. Och det är till och med så faktiskt att en gång så det var ganska tidigt, jag tror. Det kan ha varit runt avsnitt 15 kanske eller någonting i den stilen. Då spelar vi ju in ett helt avsnitt för att sen upptäcka att inget ljud hade spelats in på ljudfilen. Så ja, vi fick helt sonika spela in hela avsnittet från början en gång till. Och det var ju inte helt kul såklart. Men sånt här är ju samtidigt, det är misstag som man lär sig av. Och jag kan ju absolut säga att jag har lärt mig otroligt mycket av att hålla på med ledarperspektiv. Och som jag också har nämnt i ledarperspektiv i något tidigare avsnitt så fungerar jag precis så som ledare. Att jag vill ha koll på allting och jag vill sätta mig in i vad alla andra aktivister och medlemmar sysselsätter sig med och gör för kampen. Så det är ju ett medvetet val från min sida att jag har valt att ta på mig att klippa ledarperspektivet. Jag ville lära mig hur det funkar, klippa poddar helt enkelt och jobba med det så att jag liksom fick en förståelse för det jobbet också. Så jag har lärt mig jättemycket då, framförallt av de här missödena.
Ja, jo, men det är ju så man oftast lär sig av misstagen.
Absolut, så är det.
Vad är svårast då?
Förutom då tekniken återigen så är det ju faktiskt det här som du sa innan. Att komma på bra ämnen till varje avsnitt. Det finns ju massvis av ämnen som skulle kunna fungera. Men som jag sa där, att få ihop det med det konceptet vi har valt. Att det ska vara en nyhet, en ideologisk eller taktisk fråga. Det ska vara någonting som vi inte har haft förut. Det ska vara någonting som vi inte har haft de senaste veckorna. Alltså det är många saker som ska passa in liksom för att det ska bli bra. Och det kan vara ganska tufft ibland. Men som sagt så är det väl någonting vi förhoppningsvis får bättre struktur på här efter pauserna. Så det inte ska bli någonting som är särskilt svårt. Utan mer av det roliga och mindre av det svåra och tråkiga är min förhoppning med ledarperspektiv säsong 2.
Då går vi in på veckans betraktelse och även betraktelsen gör vi lite anpassad den här veckan. Vi kommer koncentrera kring att det är vårt 50:e avsnitt. Vi har hållit igång podden en bra bit över ett år nu då första avsnittet släpptes den 21 april 2018. Ja, vad har du att säga?
Jag kan väl börja med att säga att när vi skulle dra igång det här projektet, när vi liksom hade möten om det här och diskuterade hur upplägget skulle vara allting, jag var väldigt tveksam att vi ens skulle hålla igång så här länge som vi faktiskt har gjort. Jag tänkte redan från start att Ja, men 20-25 avsnitt, det ska väl säkert gå bra. Men efter det så lär vi ha gått igenom det mesta. Var ska vi liksom hitta ännu fler ämnen att prata om än så? Nej, men det blev väl 25 avsnitt, så får det vara bra med det. Och jag trodde också att det skulle bli betydligt oftare som vi skulle behöva ställa in ett avsnitt för att någon av oss eller bägge två var upptagna med annat. Och visst, det har, kan jag erkänna, varit ganska många veckor, ganska många avsnitt där man känt att vi egentligen borde ha ställt in. Men där man ändå halvt stressat sönder sig och kämpat hårt för att hinna med det där avsnittet. Och lyckats med det i slutändan, i alla fall genom att man har pressat sig själv. Sömn, det är ju någonting som verkligen kan vara en lyxvara ibland för en nazistledare, kan jag ju påpeka då.
Ja.
Men nej, det har varit lite av hatkärlek att arbeta med ledarperspektiv i de här 50 avsnitten. Jag förstår fullständigt nyttan med programmet och jag tycker alltid det är lika roligt när vi väl sitter här och spelar in. Och jag tycker det är roligt när väl avsnittet är släppt. Men jag har också bävat inför vissa avsnitt och ja, behövt svära ett par gånger för att få ihop det ibland. Och som jag sa tidigare så har det allt det såklart också du lärt mig väldigt mycket även när det kommer till ljudredigering och annat sånt här då, så att säga. Men sen en annan betraktelse också kring de här avsnitten så här långt, så är det väl det här med längden på avsnitten. Vi sa från allra första början att avsnitten skulle vara mellan 1-2 timmar långa. Och jag får väl ändå ge mig själv någonstans att jag är väl ganska duktig på att förklara saker kortfattat och koncist. Och det har ändå gjort att ibland har det nästan varit för kortfattat och koncist. Det har varit på gränsen att vi har klarat att få ihop den här timmen. Och en annan liten mini-anekdot som inte ens Weidland känner till faktiskt. Det är att en gång så var det faktiskt till och med klippmagi som räddade oss. Och Klara kom upp i en timme. Då var avsnittet, var, jag tror det var 58,5 minut eller någonting i den stilen när det var färdiginspelat. Och vad jag då fick göra var att jag fick gå in och förlänga alla pauser med någon liten halv sekund eller någonting, och då till slut så fick jag ihop det så det blev precis över en timme, som en magisk siffra liksom, för att passera den där gränsen i alla fall. Men det är en gång det har skett då, kan jag säga. Under 2 timmar, det tror jag vi har klarat alla gånger utom en, och det var när vi hade en intervjuspecial inför valet i höstas. Då blev det väl nästan 3 timmar. Och kanske kan jag väl säga att även det här avsnittet kan komma att bli över 2 timmar. Det vet ju du som lyssnar på det eller inte, om det ser ut att vara så långt i Spreaker. Men jag vet om i varje fall att vi har fått rätt många insända frågor som vi ska hinna med och besvara här idag. Så det kan nog bli, kanske bli över 2 timmar den här gången med.
Vi får ju försöka undvika kring snacket då kanske. Det var ju lite spännande att du avslöjade att du har fuskat en gång. Men det var lite roligt. Jag upptäckte inte det själv. Men jag antar att det var någon gång de senaste avsnitten. Som var precis över en timme i alla fall.
Nej, det var faktiskt något lite längre sedan. Men ja, det stämmer att jag tror till och med vårt förra avsnitt var nog inte mer än precis över timmen det också. Så att vi har ju haft vissa sådana gånger där det har varit, ja, verkligen. Men ändå så är det ju intressant, som jag sa, att även om de har varit precis en timme så känner man ändå att vi har tömt ut ämnet ganska bra. Vi har liksom fått sagt det man ville ha sagt. Så att någonstans är det ju också bra, och jag tror det är lite av charmen i ledarperspektiv att vi faktiskt inte medvetet fördröjer saker och ting bara för att vi ska mala på, utan att vi faktiskt håller det så konkret som vi bara kan.
Mm. Ja, favoritavsnitt?
Det finns väl faktiskt några stycken som jag är riktigt nöjd med, och det finns väl också några få som jag skulle önskat blev ännu bättre. Men jag tror väl lite så här överlag, så tror jag väl att vår dynamik mellan dig och mig har blivit bättre i de kanske senaste liksom 20 avsnitten eller någonting, halvvägs in. Och självklart så blir man också bättre på det här med klippning och annat. Men sen kan det ju finnas avsnitt längre bak, även innan vi fick så bra dynamik och även innan man blev bra på klippning, som jag tyckte blev riktigt, riktigt bra innehållsmässigt. Och det hänger väl också lite grann ihop då såklart med att man har ju sina favoritämnen. Och det är ju såklart alltid roligare att prata om sina favoritämnen. Jag gillar ju själv att prata om självförbättring, motivation, optimism. Jag gillar att prata om propaganda, taktik och sådär. Och rent ideologiskt så är det väl judefrågan och den socialistiska delen, alltså folkgemenskapstanken, som jag brinner lite extra för. Så att de avsnitten har väl känts extra bra att spela in, som har berört något av de ämnena då. Men jag kan så här på rak arm inte säga något specifikt avsnitt som är det allra bästa, utan ni får väl helt enkelt se vilka avsnitt det är vi väljer att lyfta fram nu under sommaruppehållet som repriser, för att det kommer ju helt klart att bli några åtminstone av de avsnitten som vi är mer nöjda med än andra. Och det i kombination med att de berör viktiga frågor som vi tycker är viktiga att få ut.
Sista frågan innan vi går in på alla insändarfrågor då. Hur ser du på framtiden för ledarperspektiv?
Ja, vi kommer ju helt klart att köra på ett tag till. Så är det ju bara, det är ju uppenbart nu. Men vi kommer, som du var inne på här innan, att behöva ändra upplägget något litet. För att då göra det lite enklare med ämnen och annat. Kanske tar vi bort något segment eller lägger till något annat. Eller finputsar ett tredje eller ja, hur vi nu väljer att göra. Sen är det ju så att, precis som jag i början sa här, att jag hade svårt att se hur vi skulle klara av att släppa mer än 20-25 avsnitt. Så känner jag väl även nu att någon gång kommer vi komma till en gräns när det inte går mer. Men jag inser ju nu att den gränsen ligger långt mycket längre bort än vad jag först hade trott. Och det är omöjligt att svara på. Kanske blir det 100 avsnitt totalt, kanske blir det 200, 300, kanske blir det 88 avsnitt. Vem vet? Vi får se helt enkelt hur mycket vi kan hitta och prata om och ändå hålla det intressant och viktigt och informativt. Sen har vi ju också haft diskussioner som grundar sig lite i ändå stressen med att få ihop det varje vecka och att vi faktiskt är väldigt upptagna människor bägge två, att vi faktiskt har väldigt många uppgifter bägge två. Så har vi ju diskuterat att eventuellt kommer att släppa avsnitten något mer sällan efter det här. Det kanske bara blir varannan vecka eller något annat upplägg istället för varje vecka. Det återstår att se när vi kör igång igen vad vi kommer fram till är lämpligt. Sen vidare så kan jag väl också nämna gällande ledarperspektivs framtid, och det är nog mig veterligen helt exklusivt. Det är första gången vi någonsin pratar om det här, men jag kan missa att vi har nämnt det någon gång innan. Men jag tror det är första gången. Och det är att vi faktiskt har haft en del diskussioner kring att försöka spela in ledarperspektiv också på engelska för vår icke-svenska publik. Och jag tänker väl då kanske framför allt för våra finska och isländska medlemmar och sympatisörers skull, men givetvis också för resten av världen som skulle kunna vara intresserade av att lyssna och som vi tror också skulle vi faktiskt ha någonting att förmedla till, så att säga. Och det som står i vägen för den här planen eller den här visionen, det är ju såklart det språket. Kommer vi klara av att leverera lika professionellt på engelska? För även om jag personligen ser mig som hyfsat duktig på engelska, så går det ändå inte att förneka att ordförrådet är begränsat jämfört med svenska. Och det gör ju också att det blir något svårare att få in alla de nyanserna man vill ha in när man pratar och beskriver någonting. Men jag hoppas verkligen vi ska kunna leverera någonting på den fronten med så småningom. Men jag kan väl då dock förtydliga att jag lovar att det kommer bli fler svenska avsnitt efter det här också. Det är inte så att vi kommer byta inriktning och helt bara köra på engelska. Utan i sådana fall så kommer det bli bägge delar. Eller att vi liksom väljer ut de viktigaste ämnena vi har pratat om och tar på engelska också. Eller någonting i den stilen. Så det blir i olika podcasts helt enkelt. Men med samma upplägg.
Mm. Spännande. Jag tycker att vi borde satsa på 1488 avsnitt.
Då får jäklar i den nu börja hjälpa till och komma på vilka ämnen vi ska prata om.
Ja då, jag ska hjälpa till.
Ja, det är bra.
Men då går vi in på inskickade frågor, och vi kommer skippa både nyhet och ideologisk taktisk fråga till förmån för det då. Vissa av de här har skickats in specifikt till det här avsnittet. Andra är sådana som har legat obesvarade ett ganska bra tag. Av den anledningen att de inte riktigt har passat in i något avsnitt. Vi kommer heller inte gå över hela högen med inskickade frågor. Då det faktiskt är så att vissa som ligger på lager bättre lämpar sig för framtida avsnitt. Kring olika specifika ämnen. Men de frågor vi ska besvara idag har vi delat upp i 5 olika kategorier. Som är medlemskap och organisation. Opposition eller opposition inom citattecken. Det nya Norden. Djur, miljö och natur. Samt övrigt. Och i den ordningen tar vi det och börjar då med medlemskap och organisation. Och då läser jag den första frågan här då som jag har fått in. Om en person som vill gå med i Nordiska motståndsrörelsen men har rasblandat sig och fått ett kalergibarn, kommer personen kunna gå med ändå? Kan personen bli aktivist eller blir personen per automatik passiv stömmelen?
Ja, vad snällt att börja med en så enkel fråga. Nej, men det här är ju svåra frågor, sådana som de här, och de är ju såklart det är känsliga frågor av uppenbara skäl. Vi har ju i motståndsrörelsen en uttalad syn att vi är beredda att ge människor en andra chans. Alltså en tidigare knarkare eller en tidigare röding eller någonting kan ges en andra chans. Om bara den här personen har förändrats, om den här personen har för avsikt att framåt, framledes leva som det anstår en nationalsocialist, då kan en före detta knarkare eller före detta röding eller före detta knarkande röding vara välkommen in i vår gemenskap. För det är ju så att ett destruktivt och felaktigt system, det skapar ju såklart också medborgare som tar felaktiga beslut och medborgare som är destruktiva. Och någonstans där så får man väl också se då att man såklart också kan ta det felaktiga beslutet att gå till sängs med en rasfrämling innan man nått sitt uppvaknande, innan man har nått den här förändringen. Men det föreligger ändå lite problem och försvårande omständigheter med det här resonemanget jämfört med de andra trots allt. För dels kan man ju såklart mena på att det borde ligga i ens instinkter att hålla sig till sin egen ras oavsett om man förstår det politiska läget eller ej. Alltså om man känt en dragning då till att rasblanda, så kan man ifrågasätta kanske då instinkterna redan från start, att det ändå blir lite suspekt att man kan gå från det till det ena. Så skulle man kunna resonera på det här viset. Men någonstans vill jag ändå mena på att vi får fortfarande inte glömma bort vilket fruktansvärt sinnessjukt upp- och nedvänt samhälle vi faktiskt lever i idag. Vilken enorm hjärntvätt som omger oss och vårt folk, och vilket vansinnigt tryck som råder mot våra unga för att de ska passa in och accepteras, kanske framförallt för de unga flickorna. Och jag tror faktiskt att jag har fått sådana indikationer i varje fall att det är så illa ställt idag på många platser runt om i Sverige att en ung tjej nästan måste vara tillsammans med rasfrämlingar för att inte vara en tönt och bli utmobbad. Det här kan alltså vara såklart individer som egentligen innerst inne har sina instinkter rätt, som vet om att de gör fel, som vet om till exempel att de aldrig skulle vilja bilda familj med en rasfrämling, de skulle aldrig vilja få barn som inte ser ut som de själva för att de är rasblandade, men de ligger kanske ändå med den här rasfrämlingen för att man ska göra det, helt enkelt. Det är samhället pekar på och visar på att det är så här man beter sig som svensk tjej. Och ja, då menar jag ju på att då är man ju ändå någonstans i samma situation som med knackandet eller med kommunistandet. Men sen har vi ju då, om det där leder till ett oplanerat barn, då blir det ju såklart mer problematiskt. Men ändå så menar jag någonstans att man inte per automatik måste diskvalificeras från all form av nationell kamp i resten av sitt liv bara för det.
Men om man däremot då rasblandar när man är äldre, och man väljer att rasblanda när man är vuxen, och om man lever i en seriös relation med en rasfrämling, och man planerar att skaffa barn med en sådan och även gör det så småningom, då menar jag på att man faktiskt i det närmaste omöjligt kan ha förändrats så pass mycket. Alltså då kan man inte bli annat än stödmedlem i motståndsrörelsen, hur gärna man än vill bli något annat. För att ja, det blir helt enkelt för konstigt. Det blir en för stor ändring att göra i sitt vuxna liv. Men vad jag vill ha sagt egentligen med allt det här, bägge de här exemplen, det är ju att det måste ändå någonstans göra en individuell bedömning i varje fall, och så gör vi också i alla rekryteringar vi håller med alla människor som har minsta lilla tvivelaktigt, eller ens människor som inte ens har något tvivelaktigt, så gör vi alltid en individuell bedömning. Och det viktiga där, det är ju att du är öppen, att du är ärlig under ditt rekryteringsmöte, att du försöker inte ta saker och ting för personligt, utan också försöker, även om det är svårt, att se saker och ting ur vårt perspektiv, ur kampens perspektiv, som jag förhoppningsvis har redogjort för till viss del här i varje fall. För vår del så handlar det ju framförallt om att vi vill ha stabila människor med oss. Vi vill inte ha kappvändare som byter åsikter när det faller en in och byter hela världssyn när det faller en in. Vi vill heller för den delen inte ha sådana människor som är så pass omoraliska att de, trots att de påstår sig vara övertygade nationella, ändå inte på något vis kan hålla sexualdriften i styr bättre än att de måste ligga och skaffa barn med främlingar trots det på något vis. Så ja, som sagt, en knepfråga, men det är väl ungefär svaret jag kan ge, det jag har gett, den utläggningen jag har gett.
Vi tar nästa fråga. Jag håller inte till 100% med om allt gällande er ekonomipolitik, utan ser mig mer som en libertarian, men håller med om allt annat. Är jag välkommen som medlem ändå?
Där är det ju så att vi har en grundregel, kan man säga, och som mycket väl kan gälla sådana som känner sig lite grann ideologiskt avvikande, att de inte håller med till 100% om allting. Och det är egentligen att man ska läsa våra 9 politiska punkter. Inte hela politiska programmet Vår väg, utan bara de här 9 punkterna i sin korthet. Och håller man med om de 9 punkterna, då är man varmt välkommen i kampen, oavsett om man kallar sig nationalsocialist eller någonting annat för den delen. Håller man med till största delen om de här 9 punkterna, då menar jag väl på att det får vara upp till var och en själv att avgöra om de kan acceptera att ändå ingå i en organisation där vi aktivt kämpar för dessa 9 punkter och inte kommer att ändra oss i de här frågorna heller för den delen. Alltså, om du kan underkiva dina libertarianska åsikter för det högre syftet, då såklart kan du gå med oss. Kan du inte det, utan om du känner att det är väldigt, väldigt viktigt att du måste framhäva dina egna avvikande åsikter i precis allting hela tiden, då gör du nog bäst i att inte stödja oss faktiskt. Eller åtminstone inte annat än passivt, åtminstone då. Men ja, de 9 punkterna utgår från dem.
Jag har ett litet tillägg där. Vill man nå någon form av chefsposition inom motståndsrörelsen, då måste man vara nationalsocialist. Det finns inget annat.
Absolut. Bra tillägg.
Nästa fråga. Varför skakar ni hand genom att greppa varandra över underarmen?
Ja, det är egentligen en gammal arisk hälsning som våra förfäder använde för att visa att de kom i fred. Och att de inte dolde några vapen i ärmen. Samt att de inte fruktade varandra. För att det här är ju en mer kamratlig hälsning. Man kommer ju varandra närmare in på livet än vad man gör med ett vanligt handslag. Så en klar och tydlig kamrathälsning. En fredshälsning som har långa historiska anor bland vårt folk. Det är väl grunden i det. Sen idag då, så blir det ju också ett sätt att visa samhörighet med varandra. Med vanliga människor som inte är en del av kampen, så hälsar man vanligt handslag. Men med kamrater Alltså de man delar så otroligt mycket möda med. De man delar så enormt många glädjestunder med. De man står tillsammans med mot världen, som det kan kännas ibland. De hälsar man på ett annorlunda, mer respektfullt sätt, helt enkelt. Och sen sist, och faktiskt antagligen också minst, men det är ändå lite intressant att nämna, det är ju att det är också ett hygieniskt sätt att hälsa med varandra på. Vi har ju, som ni säkert känner till, massvis med baciller och bakterier på våra händer som vi sprider vidare till varandra genom att ta i hand med varandra. Och ska man då, är man då på någon större aktivitet och ska ta i hand med 50 personer, 100 personer, 200 personer, då är det ju faktiskt betydligt mindre risk att smittor sprids vidare också, om man förkylningar och annat, om man hälsar på det här viset än med handslag. Men som sagt, det är bara en bonus. Det är ju inte därför vi gör det.
Ja, alla argument är bra.
Precis.
Vi går vidare till en lite ekonomisk fråga då. Kryptomarknaden har påbörjat en ny så kallad bullrun. Senaste boomen var 11 000% innan det 12 000% och innan det var det hela 55 000%. Jag undrar om Mososrörelsen sparar sina bitcoins för att plocka ut under kommande marknadsboom, eller om ni säljer av dem direkt när ni får dem och sparar värdet i svenska kronor istället.
Jag väljer faktiskt att inte avslöja vår taktik när det kommer till pengar och vid olika skäl. Men givetvis så kan alla som donerar till oss lita på att vi gör vårt bästa för att ha koll i varje fall. Och att vi åtminstone inte medvetet på något vis försnillar några chanser till att få det där kapitalet att växa på olika sätt.
Mm. Nästa fråga antar jag kommer från en viss person inom NR Bohuslän. Frågan lyder som följande. Blir det något Almedalen i år? Blir det 1 maj i Uddevalla nästa år?
Ingen kommentar. Håll utkik på Nordfront, Nordisk Radio. Håll utkik på Nordiska motståndsrörelsen.se. När vi vill att allmänheten ska få veta någonting om våra aktioner så annonseras det på de sidorna.
Ja, tråkigt, arg Tommy, men du får vänta du också och få veta om det blir någon 1 maj i Uddevalla. Vi går vidare till opposition, eller opposition inom citationstecken. Som en fritänkare och sanningssökare så översköljs man av information. Ibland också från sionistlakejer som till exempel Peter Sweden, frimuraren Peter Springare, judar och många fler. Även om man bara utgår från Nordfronts hemsida så plockas ibland nyheter upp från dessa element. Ibland får jag till och med känslan av att Nordisk Radios olika programledare är okunniga om dessa element, eller att de medvetet har olika tycke och smak för att det ger bra radio. Självklart tycker jag att det ska vara högt i tak gällande dessa personer, speciellt då de kan förändras till det mer positiva eller negativa hållet. Se bara när det gällde Ingrid Carlqvist som svängt flera gånger. Vill ni utveckla hur ni resonerar kring allt detta?
Ja, det kan såklart ibland bli lite knepigt gällande sånt här, och det är svårt i vissa avseenden att ha en fast åsikt gällande då vissa personer och företeelser, och att de ska gälla för hela organisationen och alla våra medlemmar. Det är ju inte så att vi detaljstyr våra medlemmars tycken och tänk, och att de inte får egna åsikter om saker och ting. Och så vill vi ju inte heller ha det på något vis. Så vi kan helt enkelt inte gå ut gällande varenda alternativ eller mer eller mindre nationellt sinnad människa och säga att den här människan är bra, han eller hon går vi i god för, den här är mindre bra på grund av detta och detta och sådär. Egentligen så, vi som organisation, vi kan ju bara gå i god för våra egna medlemmar, våra egna aktivister, vår egen organisation. Och sen kanske då ett ytterst fåtal andra, där dritt iväg då från Tyskland, en sån till exempel som vi kan gå i god för. Men det är väldigt få utöver oss själva som vi egentligen på något vis kan svara för på det viset. Men däremot så kan ju även en blind höna hitta ett korn ibland, som man säger. Alla människor som gör uttalanden som är intressanta och som passar vår agenda och vår syn på saker och ting, de kan ju komma och lyftas upp av exempelvis Nordfront eller Radio Nordfront eller vad det nu är. Och det är egentligen, oavsett vilka uttalanden eller ställningstaganden den här personen har gjort i andra frågor. Tänk till exempel Donald Trump. Om han säger att globalismen måste krossas i ett tal, så är det ju någonting som absolut kan vara intressant för oss att lyfta fram. Trots att han nu då, bara igår eller idag kanske till och med, sa att vi måste kämpa för att världen ska bli mer bögvänlig. Att Nordfront skriver om ett antiglobalistiskt uttalande som Trump har gjort är inte detsamma som att vi går i god för honom eller säger att han är en alltigenom god och fantastisk människa på något vis. Utan det handlar ju bara om det enstaka uttalandet som vi väljer, som vi tycker är intressant. Sen vidare kan det också nämnas då i våra olika poddar, liksom i, även kan vara i krönikor och kanske framförallt i insändare på Nordfront då, så är det ju så att det finns ju ändå ett visst utrymme för personliga åsikter som inte nödvändigtvis måste spegla organisationens officiella hållning. Eller för den delen ens de andra deltagarna i poddens. Det är väl också lite det som skiljer bland annat då ledarperspektiv från övriga poddar. Här är det ju så att allt som sägs är att ses som sanktionerat och som motståndsrörelsens officiella åsikter, annat än om det mycket tydligt påpekas att det inte är på det viset. Men jag vågar dock påstå trots allt att en sanningssökare, som då den här som hade skrivit den här frågan sa att han var, en sådan kan utan problem läsa allt som står på Nordfront och lyssna på alla Nordisk Radios poddar utan att på något vis få en dålig, komprimenterad, konstig eller felaktig bild av världen och samhället och samhällsanalyser överhuvudtaget, utan det går att tillgodose sig allt vi säger, även om vi kan ha olika vinklar på det, olika personer kan tycka lite olika i olika saker. Men sen en sista grej är väl också då att nämna att vi är såklart medvetna om att det här med personliga åsikter, det här med att Nordfront kan skriva ur ett annat perspektiv ibland och sådär, det kan i avseende vad till exempel gäller motståndsrörelsen ibland bli lite problematiskt och förvirrande. Att folk blandar ihop Nordfronts, vad de skriver om, med motståndsrörelsens officiella åsikter exempelvis. För att Nordfront skriver något positivt om Donald Trump så betyder ju inte det nödvändigtvis att motståndsrörelsen tycker det där var positivt eller tycker något positivt om Donald Trump överhuvudtaget. Och just det här är ju också en anledning varför vi just i detta nu, som jag var inne på förra avsnittet tror jag det var, arbetar i full färd för att utveckla vår organisationssida, att bygga ut den, att göra den bättre, att uppdatera den oftare, för att vi har insett att motståndsrörelsen behöver en tydligare plattform och där allt som skrivs är klart och tydligt kopplat till organisationen. Och det resulterar ju då också i att Nordfront tydligare kan fungera som en nyhetssida ska fungera och inte behöver ta lika mycket ställning till att det kan missuppfattas för att vara organisationens åsikt.
Bra svar alltihop, skulle jag vilja säga.
Mm.
Då går jag vidare till en av de där personerna faktiskt, och kanske som den förra frågeställaren nämner. Jag skulle vilja ha ett hyllningsavsnitt till Tommy Robinson.
Ja, det kommer aldrig någonsin att ske att ledarperspektiv gör ett hyllningsavsnitt till Tommy Robinson, kan jag säga, så har jag det sagt. Tommy Robinson, han är ju sionist ut i fingerspetsarna. Han älskar judar, han älskar Israel och han gör det lika mycket, om inte mer, som han ogillar muslimer och ISIS då. Tommy Robinson, jag skulle ta det så långt som att säga att han är ingen nationalist ens en gång. Däremot så, enligt principen som följer svaret på den förra frågan, så kanske Nordfront någon gång kommer skriva någonting om honom. Eller att Nordfront kommer att diskutera någonting han har sagt eller gjort i något avsnitt eller någonting. Men i ledarperspektiv så kan jag garantera att aldrig kommer att höra ett enda positivt ord om Tommy Robinson eller någon annan countryjihadist. Förutsatt att de inte förändras kraftigt då och gör avbön från sina tidigare åsikter. Det kan jag ju låta vara osagt, men jag är mycket tveksam till det. Och jag kan väl då också, som kanske ett bra kompletterande svar på den förra frågan också, säga att två väldigt bra första avgörande faktorer som jag tycker att folk kan använda sig av för att liksom lite rannsaka människor som påstår sig eller som påstås vara nationella. Det är ju att se hur de här individerna, eller hemsidorna, eller organisationerna för den delen ställer sig till judefrågan och till rasfrågan. För pratar de bara om islam, om de aldrig någonsin nämner någonting om judar, om sionister eller om Israel, då är det så att då är det antingen idioter du har att göra med, eller kontrollerad opposition. Pratar de aldrig någonsin om etnicitet, om blod, om DNA, om folk, om ras, utan bara använder termer som kultur, språk, religion, vilket land man kommer ifrån, då är de antingen idioter eller så är de kontrollerad opposition. Punkt. Och som ett litet tillägg bara, som en liten parentes, det kan såklart vara olagligt i vissa länder att tala klarspråk i de här frågorna. Det är ju till och med olagligt i Sverige. Men jag menar ändå på att det märks rätt tydligt om någon försöker utmana de här lagarna och ligga så nära gränsen de kan, att de ändå verkligen vill tydliggöra att de hyser äkta och radikala åsikter i rasfrågan, i judefrågan. Det märks. Så lägg de två sakerna på minnet, använd de frågorna när ni ska granska någon som ett första steg för att få en tydlig indikator på om det är en bra och genuin person, organisation eller sida du har att göra med eller inte. Och Tommy Robinson är inte en bra och genuin människa.
Ja, nästa fråga. I avsnitt 39 av Ledarperspektiv i segmentet Lindbergs arbetsvecka berättade herr Lindberg att han skulle gästa i Richard Spencers podcast. Jag tappade minst sagt hakan. Känner ni inte till Richard Spencers bakgrund och att han är sionistagent samt kontrollerad opposition?
Ja, här har vi ytterligare en aspekt av det här vi pratar om då. Alltså inte bara vad vi skriver och pratar om själva, utan också var vi medverkar någonstans då. Men alltså, hela den amerikanska nationella rörelsen, den är tyvärr ett virrvarr. Det är en aldrig sinande flod av personkonflikter och smutskastning till höger och till vänster och upp och ner. Och den bygger på avundsjuka, det bygger på paranoia, det bygger på aktivt agerande av systemet genom infiltration i de olika rörelserna. Det bygger på själva definitionen av kontrollerad opposition. Sen har vi säkerhetstjänster som arbetar på ett helt annat vis i USA med till exempel ryktesspridning, svartmålning, karaktärsmord av obekväma dissidenter och så vidare då. Men med allt det sagt så vill jag också då förtydliga att jag sitter inte på information nog att avgöra huruvida Richard Spencer är en god nationalist eller inte. Jag har personligen aldrig följt honom aktiv. Jag har inte läst så många av hans artiklar. Jag har inte lyssnat på så mycket av det han säger i poddar och annat. Jag har inte träffat honom personligen i verkligheten. Jag kan alltså inte till 100% ärlighet uttala mig om huruvida han är en bra människa eller inte. Men jag kan däremot till 100% säkerhet gå i god för att alla nationella i världen, och i USA i synnerhet, de är inte så dåliga som det kanske ibland framstår som att de är. Utan nästan tvärtom, så en nationell person som inte alls baktalas, det är nästan mer konstigt och mer ringer nästan mer varningsklockor kring det än en nationell person som baktalas till tisen. Och sen har ju faktiskt också Spencer förbjudits från att resa in i EU helt och hållet. Så även där skulle jag vilja säga att det är till hans favör. Han måste ju ha gjort någonting bra i varje fall, eftersom att de inte vill släppa in honom i.
Jag bara lägga in en sak. Du kanske kommer till det för sig, men av säkra källor så vet jag att Richard Spencer är ett ganska stort, ja, jag vet inte om jag ska använda det ordet, men jag gör det i alla fall. Han är ett stort fan av Nordiska motståndsrörelsen. Och Det borde ju inte vara om man är sionistagent. Förutsatt då att inte vi också är sionistagenter, vilket vi inte är.
Nej, det kan man ju aldrig. Det kan man ju aldrig veta kanske. Jo, nej, men det kan man ju såklart. Nej, men det är en bra poäng det också. Absolut. Och jag kan också då säga som en liten parentes kanske. För att få möjlighet att trycka in det här också. För det är någonting jag har velat säga länge men som jag inte har sagt. Men jag skulle ju alla dagar i veckan hellre alliera mig med Richard Spencer och alt-rightarna än vad jag skulle alliera mig med Kyle Hunt, Shined och de andra personerna på Renegade. Kontrollerad opposition eller ej. I Renegade så snackar vi oavsett om oerhört skadliga element för den nationella rörelsen. Och det är en officiell motståndsrörelsen åsikt helt och hållet. Men sen vill jag också nämna en sista grej gällande det här. Och det är ju faktiskt, om så Spencer skulle vara en ond människa, om vi nu leker med den tanken, det är ändå så att hans podcast når ju ut till tusentals nationella människor. Vad skulle det skada om jag eller någon annan från organisationen var med där? Inte som en del av podcasten, liksom fast del, inte som något officiellt samarbete, utan bara för att bli intervjuade och förmedla våra ståndpunkter till de här tusentals nationella. Alltså jag menar, det händer ju till och med ibland, inte allt för ofta, men det händer ibland att vi ändå låter oss intervjuas av öppet judisk media. Betyder det att vi stödjer den här judiska medien? Nej, självklart gör det inte det, utan vad det innebär det är ju att vi använder deras plattform för att nå till människor med vårt budskap. Så det är väl den sista poängen.
Mm. Vi går in på nästa segment som är det nya Norden. Första frågan. När Norden befriats och enats till en stat kommer vi ha många språk som idag används som officiella språk i de nordiska länderna. Att allting skulle översättas till alla dessa språk eller att ha en riksdag där det talas så många språk är knappast rimligt. Och man vill ju varken få alla att tala exempelvis svenska och låta de andra språken dö ut. Eller att det ska kvarstå en spricka i nationen genom att olika delar av folket inte kan göra sig förstådda med varandra. Inte heller vill man se oss tala engelska som officiellt språk. Jag har mina idéer om hur man löser denna situation men vill gärna höra Edra. Ja, och förutom det så har vi ett annat brev som går in i det här så jag läser det samtidigt. Jag har pratat med en massa aktivister, medlemmar, sympatisörer och andra nyfikna om Nordiska motståndsrörelsens syn på språk. Många är misstänksamma och vissa är även lite rädda att de kommer bli tvungna att lära sig ett nytt språk när vi har tagit makten. Andra är säkra på att deras respektive språk eller engelska kommer bli det officiella nya nordiska språket. Som jag själv ser på saken är att den starkaste språkkulturen kommer att bli den mest inflytelserika och därmed naturligt sprida sig till alla de andra delarna av Norden och även andra delar av världen beroende på dess kultur. För att klargöra vad jag syftar på är det språk som skapar de bästa böcker, filmer, musik och även alla annan form av kultur som automatiskt kommer att bli den dominerande språkkulturen. Så mina frågor är, vad är Nordiska motståndsrörelsens syn på ett pannordiskt språk? Och kommer Nordiska motståndsrörelsen att tvinga alla lära sig omedelbart ett och samma språk eller kommer detta ske naturligt?
Ja, det här har ju hittills hållit internt, men vad gäller det här med språk så har vi ju beslutat att den gren av motståndsrörelsen som först når maktövertagande i sitt land, de får bestämma vilket språk som ska talas i det nya Norden och så får alla andra anpassa sig. Nej, det var ett skämt såklart. Allvarligt istället då. Till att börja med så vill jag vara väldigt tydlig med att inget nordiskt språk aktivt kommer att tas bort eller på något vis ses ned på. Inte heller så kommer det vara så att någon direkt kommer behöva lära sig ett nytt språk. Däremot så tror jag med tiden att det i stort sett helt naturligt och organiskt kommer att bildas ett nytt nordiskt språk och att det då kommer vara en form av blandning mellan de nuvarande språken. Där ord och uttryck lånas från varandra och smälter samman till ett. Lite som man kan säga att det har skett i våra länder redan idag.
med de olika då regionala ord, dialekter och så vidare som mer och mer har smält samman, men ändå kvarstått och kvarlever vid sidan om. Och givetvis så är det ju också då så att kultur kommer ju spela in i det här nya språket, precis som den andra frågeställaren här nämner. Det språket som hörs och syns mest, det kommer ju bli mer använt av de andra människorna i Norden än tvärtom, om man inte gör sig hörd alls med sitt språk. Och vidare kan man också då säga att under åtminstone nuvarande demografiska förhållanden i Norden så är det väl också rent logiskt så att det nya nordiska språket antagligen kommer att vara mer likt svenska, norska och danska än vad det kommer att vara likt finska. Även om jag då, som sagt, både verkligen tror och hoppas att även finskan kommer få viss plats i det nya språket genom uttryck och vissa ord och annat. Sen efterhand då så kommer ju också ett sånt här nytt språk att kunna knuffas på ovanifrån, från statens sida. Det vill säga att det nya nordiska språket, det kommer börja ta form rent organiskt, rent naturligt bland folket när de kommunicerar med varandra och tar del av varandras kulturer och så vidare. Men att det sen då kan hjälpas på traven ovanifrån genom att det skrivs ner officiellt, genom att vissa grammatiska regler och ord fastställs och sådär. Och sen är det också då viktigt såklart att förtydliga att det här är ju egentligen också bara en fråga som de som lever under segerdagen kommer behöva vara det minsta lilla oroade över eller fundera över. För hur det nordiska språket än kommer att se ut i framtiden så kommer det ju såklart vara fullt naturligt för alla som går i skolan i det nya Nordet att lära sig det, den vägen. För de som lär sig det här nya nordiska språket i skolan kommer det ju vara minst lika logiskt och naturligt som det har varit för oss som har lärt oss engelska i skolan och prata och använda det här språket. Och med det sagt så vill jag också förtydliga att jag inte nödvändigtvis menar att engelska undervisningen ska ersättas eller förpassas till historiehögen, utan tvärtom, om språkläget ser likadant ut i världen då som det gör nu, så är det väl till och med rimligt att man faktiskt ska lära sig både det nordiska språket och engelska utöver då sitt modersmål, alltså att man behåller även det gamla språket då. Och sen då gällande det första brevskrivaren där som pratar om riksdag och annat, och där kan man väl tänka sig då att fram tills det här nordiska språket är etablerat, så vad gäller då hur man ska kunna kommunicera med varandra riksdag, hur man ska kunna kommunicera officiella uttalanden från ledningen ut till folket och annat, då kan man väl dels tänka sig att man faktiskt använder alla språken i vissa sammanhang där det lämpar sig. I andra så tänker jag att det säkert kommer finnas helt fantastiska översättningsuppfinningar på den tiden. Till exempel riksdagen och så här, att folk faktiskt kan prata finska och isländska med varandra och ändå göra sig förstådda med varandra genom översättningsapparater och annat. Så ja, jag tror absolut inte det kommer vara några problem eller konstighet, någonting alls.
Nej, om jag bara får lägga till en sak. Så jag tycker inte att engelska till exempel är jätteproblematiskt. Alltså, för det första måste jag bara nämna då att självklart ska vi ha ett nordiskt språk. Men att ha engelska som initialt då, som ett buffertspråk för de nordiska folken, ser inte jag som jätteproblematiskt. Dels så kan man ju se på det rent praktiskt, som du har varit inne på. Att det är det lättaste sättet att kommunicera på just nu, eller just vid ett maktövertagande förmodligen. Sen är det ju så också att, visst, jag skulle föredra att tyska till exempel lyfts fram lite mer och så. Men engelska är ju, den moderna engelskan är ju ett språk som är kommen ur våra förfäder, de nordiska förfäderna, som hade tagit över England. Alla de här orden som vi känner igen från engelskan, som vi tror att vi har tagit från engelskan, har ju de i de allra flesta fallen tagit från oss för 1000 år sedan. Så att, ja, det finns mer kulturella, det finns mer språk, det finns en samhörighet mellan våra språk, helt enkelt.
Mm. Det är inte som jiddisch.
Nej, det är inte som jiddisch. Men sen är det problematiskt till exempel för att engelskan har ju liksom använts av två stora judiskt kontrollerade plutokratier som Storbritannien, eller England först och sen USA. Och därför så vill man ju inte använda det språket de används av egentligen. Mm. Men vi får väl se. Då tar vi nästa fråga. Och det gäller då kapitalistiska företag som McDonald's, Starbucks, 7-Eleven, Dollarstore etc. När revolutionen har skett, kommer man då försöka motverka dessa typer av företag? Tillåta dem, eller att tillåta dem, men genom lagar och krav höja standarden på dem? Och då inom parentes då, till exempel att företagen måste sälja mer närproducerade produkter och inte importera från Kina.
Ja, alltså det måste ju såklart fastställas regler och premisser för vad som krävs för att företag ska få operera i det nya Norden. Vi kan ju liksom inte helt godtyckligt bara säga att det där företaget eller det där, de är inte tillåtna längre. De får inte finnas kvar längre. Bara punkt. Jag ser det som väldigt problematiskt om vi skulle agera på det viset. Men helt klart så är ju både det här med närproducerat men också högsta möjliga standard tagen för arbetarna, för djur, för miljö. Sådant som kommer vara ledord och sådant som kommer främjas i företagskulturen och vara viktigare än någonting annat. Andra premisser man skulle kunna ha på företag, det är ju att vinstkapital ska stanna kvar inom Norden i betydligt högre utsträckning än idag. Att det inte ska flyttas till andra länder. Man skulle även kunna tänka sig för att främja mångfalden av företag. Att storkedjor då som finns på flera ställen får konkurrensnackdelar gentemot då individuella företagsnamn med egna logotyper och så här. Så med allt detta sagt så skulle man kunna säga att ja visst, McDonald's, de får väl fortsätta om de höjde standarden på sin mat rejält. Och om de bara använde närproducerade råvaror till sina hamburgare. Och om de bättrade på arbetsvillkoren och lönerna för sina anställda. Och om de betalade högre skatt än andra företag för att de utgör en storkedja. Och om de fick flytta en betydligt mindre del av vinsten ut ur Norden än vad de gör idag. Och med det sagt så kan man nog vara helt säker och helt på det klara i varje fall med att det åtminstone skulle funnits betydligt färre McDonald's i Norden efter alla de kraven och reglerna hade införts.
Jag bara får lägga till en sak. Det var för några år sedan så skrev jag ganska mycket Dagens Datumartiklar och sådär. Och i ett av dem så hittade jag att Coca-Cola faktiskt fanns i NS-Tyskland. Det var lagligt att dricka Coca-Cola och det existerade. Det staten då gjorde var ju att man såg till att framställa en egen dryck som man ville att tyskar skulle dricka istället för Coca-Cola. Och det blev ju drycken som gick under namnet Fantasi och senare Fanta helt enkelt. Och det framställdes av den tyska staten. Så det är ju också ett sätt. Man kan ju konkurrera ut dem där. Och jag vet ju att med McDonald's och tidigare så fanns det något som hette Klock, tror jag att det hette. Som var någon form av statligt styrd variant av McDonald's. Fanns på sina ställen i Sverige och var ganska populär.
Intressant. Off topic. Eller lite on topic och lite off topic. Men det var intressant. Vi har ju faktiskt också, vi ska inte prata om hamburgarkedjor 100 år, men vi har ju faktiskt också Max, när de etablerades uppe i Norrland, så vet jag ju att McDonald's aldrig lyckades slå sig rot på någon ort där Max fanns i närheten. Och det var ju faktiskt innan Max blev så superkapitalistiska och mångkultursälskande och allt som de nu är idag. Utan när det var lite sundare värderingar i det företaget.
Mm, jag tror att det var uppe i Umeå. Kan varit längre upp. Det kan varit på flera ställen. Jag tror faktiskt att det var första stället i världen som de misslyckades.
Mm.
Jag ska inte svära på det, för det är ju mycket. Det blir mycket vandringssägner när det gäller sånt här. Men det är vad som sägs i alla fall. Ja, slut på off topic. Vi går vidare. Hur skulle er utrikespolitik se ut när en hel värld kommer göra allt för att krossa er stat? Vad för strategier hade existerat för att skydda befolkningen? Total isolation som i Nordkorea. Vapenutveckling som i Iran. Hur kan en sådan stat överleva då vi lever en värld som hatar nationalsocialism mer än både kommunism, Iran och Nordkorea tillsammans? Eller tror ni att det är möjligt med diplomatiska relationer med omvärlden trots att omvärlden tänker aldrig igen om det som hände i Europa på 30-talet? Hur skulle det fungera? Jag tänker spontant att en sån stat skulle resultera i ett krig utan dess like.
Ja, det är tvära kast mellan frågorna här. Från hamburgare till totalt krig.
Mm.
Men det är spännande. Det är ju lite roligt med ett sånt avsnitt med. Vi brukar ju hålla oss till röd tråd och här gör vi det inte. Så att det är lite kul. Men till frågan. Vi måste såklart i det nya Norden utveckla en enorm försvarskapacitet. De vapen som våra potentiella fiender besitter måste ju vi också se till att ha. Hela världen måste bli varse att det kostar rejält mycket mer än det smakar att ge sig på oss i Norden. Och vi kommer inte satsa på isolering av något slag, men vi kommer självklart också stå redo för om det skulle bli så att vi blev isolerade av världen. Och således så kommer vi se till att vi är helt och hållet självförsörjande. Att vi inte måste ha importer för att överleva. Men givetvis så kommer vi också att arbeta diplomatiskt. Så en kombination av de alla som nämns kan man väl säga. Men i alla fall så vill jag ju förtydliga då att krig, det är såklart ingen omöjlighet. Det är en risk som vi är högst på det klara, men vi är högst medvetna om att det kan bli så. Men, för det finns ett jättestort men. Vi måste också se till vad alternativen egentligen är. Alltså jag menar, vi befinner oss i ett lågintensivt krig redan idag. Redan idag så vårt folk, det förintas sakta men säkert. Det utrotas utan att vi gör något motstånd överhuvudtaget som folk. Tar inte Nordiska motståndsrörelsen makten i Norden så är det nordiska folket dömt till en säker undergång. Och hellre då såklart att vi ser till att ta makten och få se ett krig utan dess like, om det nu blir så. Men där vårt folk faktiskt står rakryggade och faktiskt slår tillbaka mot att bli utrotade. Hellre att vi tar chansen och förhoppningsvis vinner ett sånt slag och dessutom för evigt skriver in våra namn i historieböckerna, än att vi som nu bara ligger ner och knappt ens sprattlar lite medan vi själv dör. Men ja, viktigt i sammanhanget är såklart också att nämna, om man vill höra något mer positivt än ett enormt krig, så är det ju det som vi tidigare faktiskt har pratat om här i ledarperspektiv, att förhoppningsvis och faktiskt också väldigt troligtvis så kommer ju inte vi nordbor att vakna och resa oss helt ensamma i Norden samtidigt som resten av världen bara snusar. Utan tvärtom så kommer det ju med all sannolikhet finnas nationella krafter runt om i hela världen som antingen från maktpositioner i sina respektive länder eller underifrån som en stark kraft kommer att understödja vår sak och kommer att hjälpa och alliera sig med den nya Norden. Och vem vet, kanske slutar allting precis totalt tvärtom gentemot vad den här frågeställaren skriver. Kanske är det så att Norden blir nationalsocialistiskt. Det är vad som hindrar vårt folk från att dras in i ett krig utan dess like, då ursprungsfolken i resten av världen har rest sig upp, har genomfört nationella revolutioner och har räkt ner globalisterna från tron. Det kan likväl bli så. Den som lever får se, men alldeles oavsett så finns det ingenting att förlora på om det ens skulle bli i den värsta tänkbara och värda. Utan det kommer garanterat bli bättre än hur det är idag, oavsett.
Jo, och alla de här frågorna, hur ska ni lyckas, se och så. Ja, det är väl klart att så som läget ser ut nu så kan vi inte lyckas. Men vi kommer ju kunna agera på riktigt när läget ser helt annorlunda ut i världen.
Mm.
Alltså jag menar, man kan inte mäta ett framtidsscenario baserat på premisserna idag. Utan Nordiska motståndsrörelsen kommer bli starka när vanligt folk inte har råd med mat på bordet till exempel. Det är den utvecklingen vi går mot. Och går inte mot det, utan systemet lyckas upprätthålla någon form av starkt styre då. Då kommer inte nationella krafter att lyckas. Och det gäller inte bara oss, vi nationalsocialister.
Så är det. Och det har vi också gått in på i tidigare avsnitt av Ledarperspektiv för övrigt. Så att det bara bläddrar i arkivet.
Mm. Och vi går vidare här. Och då går vi till nästa segment. Djur, miljö och natur. Första frågan. Hur ställer ni er i vargfrågan?
Ja, och det är ju en verklig klassiker när det kommer till kniviga frågor. Det är faktiskt en fråga som organisationen konsekvent inte har tagit ställning i. Och det är eftersom att det finns så otroligt starka åsikter åt bägge håll. Och det finns också väldigt många människor som inte förstår hur det kan finnas så starka åsikter i den här frågan, som inte bryr sig nämnvärt själva. Men det finns väldigt, väldigt, väldigt starka åsikter i den här frågan. Och det skulle ju heller inte förvåna mig om det är någon som vet om det här och därför har skickat in den här frågan bara för jävlas faktiskt. Om inte för någon annan anledning så bara därför, bara av tradition, så kommer jag vägra att göra ett officiellt uttalande denna fråga bara för det. Men jag ska berätta min högst personliga åsikt i frågan. Och som jag sa innan, allt i ledarperspektivet är sanktionerat och ses som motståndsrörelsens officiella åsikter. Utom det som väldigt tydligt klargörs att det inte är på det viset. Och här är det så. Det här är min högst personliga åsikt. Det är att bönder och andra självklart måste få ha rätt att försvara sig själva. Att försvara sina husdjur. Att försvara sina boskap med det våld som krävs. Vare sig det är mot fientligt sinnade människor eller det är mot vargar. Och även så menar jag på att beståndet av varg inte totalt okontrollerat kan uppgå till vilka nivåer som helst, för att då kan det såklart komma att bli orimligt för oss människor att leva ibland. Men jag menar ändå, och det grövsta, att vargen givetvis har rätt att både leva och frodas i Sverige och i Norden. Precis som vi svenskar och nordbor har. Så. Och på ett par sekunder så förlorar vi hälften av våra lyssnare. Tur vi ska ha paus. Tur vi ska ha paus efter det här avsnittet.
Precis. Ja, nästa fråga. Ni skriver i vår väg att ni vill utöka skyddet för de utrotningshotade inhemska arter som på grund av mänsklig påverkan minskar i antal för varje dag. Frågan är då, vilka arter är det som åsyftas?
Ja, alltså vi har ju massvis av djur som är utrotningshotade i Sverige och Norden, och det blir ju fler hela tiden faktiskt. Några exempel så har vi järven, lodjur, fjällräv, havsörn, kungsörn. Alltså mäktiga nordiska djur. Och ja, för att gå tillbaka till förra frågan, vargen för den delen. Skulle det tillåtas fri jakt på vargen så hade ju vargen också mest troligt utrotats inom en ganska snar framtid. Sen har vi ju massvis av insektsarter och det finns en radda av utrotningshotade djur i Sverige som vi menar måste skyddas ännu mer än vad de gör idag. Framförallt så måste vi skydda så att inte fler djur hamnar på utrotningshotade listan.
Ja. Vad tänker ni kring den utländska rasfrämmande gruvdrift som bedrivs på svensk mark och säkerligen i övriga Norden med? Årligen pumpar privata bolag nästan gratis ut mängder av ädelmetaller ut ur nordisk mark.
Ja, det är såklart rent förjävligt, och det är såklart någonting vi hade stoppat med omedelbar verkan om vi kom till makten. Nordens naturtillgångar och ädelmetaller tillhör givetvis Nordens folk och ingen annan. Och den här typen av verksamhet, den är för övrigt också att ses som allmännyttig faktiskt, och den bör ju därför förstatligas. Det är folket och ingen annan som borde äga gruvorna, och det är folket och ingen annan som borde äga det som tas fram därifrån också, för den delen.
Ja, vad har motståndsrörelsen för inställning beträffande det så kallade klimathotet? Alltså inte miljöförgiftningen, utan det här med koldioxiden. Jag kan ju ha missat det, men jag har inte sett något som liknade ställningstagande just i den saken.
Nej, det stämmer. Och vi kan väl här göra ett försiktigt ställningstagande där vi inte omfamnar det här som kallas klimathotet i varje fall. Jag menar att det behövs mer oberoende forskning i ämnet. Det är bara det att det här med oberoende forskning är tyvärr väldigt sällsynt idag. De flesta forskare, de är ju köpta av lobbyister på antingen ena eller det andra hållet. Får betalt för att blicka den ena eller den andra och svänga resultaten åt det hållet för att det ska passa den agendan och så vidare och så vidare. Ofta superkapitalister som styr forskningen. Men vi kan väl alldeles oavsett konstatera i varje fall att den här frågan just nu är kraftigt uppförstorad. Och att det knappast, hur den skulle visa sig vara efter mer forskning, så är det knappast så att det här är en fråga som är så akut, eller ens i närheten så akut som etablissemanget idag försöker påskina. Vi kan också med enkelhet konstatera utan forskning att Norden knappast är den värsta skurken. Tvärtom så skulle läget, ja, till och med enligt den värsta propagandan som existerar, så skulle läget i stort sett vara oförändrat, även om vi så upphörde med 100% av vårt utsläpp av koldioxid i Norden. Så vi är ju en ganska liten spelare i det hela, även om det nu så skulle vara sant. Och om det så finns något klimathot av den här typen som de vill göra gällande, så är det ju ändå, precis som med de flesta andra miljöproblemen, främst kopplat till onödig konsumtion och till överbefolkning i världen. Och det är såklart också där man borde börja och angripa problemen, och ingen annanstans.
Mm. Då går vi in på övrigt, och där kommer det komma lite spridda frågor då, helt enkelt.
Mm.
Det första: hur ser ni på eventuella hälsoeffekter av elektromagnetisk strålning från wifi, mobilnät, blåtand etc. samt eventuell inverkan på folkhälsan och folkets förmåga att fortplantas? Vad tänker ni om 5G?
Ja, även här finns det ju dubbeltydig forskning, och även här så skulle jag gärna se att det utreddes mer av nationalsocialistiska forskare som bara hade folkets bästa för ögonen och inte hade några andra lojaliteter då för sin forskning. Överlag dock, och det gäller såklart i hög utsträckning 5G då, så kan man ju dock kraftigt ifrågasätta om det verkligen finns någon nytta med all den här nya tekniken. Blir vårt folk verkligen olyckliga om inte de får tillgång till all den här nya tekniken? Blir folkets liv på något vis bättre av att de får 5G? Alltså, även om det så skulle visa sig vara helt ofarligt för hälsan med 5G och allt annat, så är det ju i vilket fall dåligt för miljön och naturen att man sätter upp nya master och drar nya kablar överallt hela tiden. Och faktum är, hur länge har ens 4G funnits? Det är inte speciellt länge, och 4G ger ju ändå hastigheter på upp till 100 megabit per sekund. Jag menar, behövs det verkligen snabbare mobila bredbandslösningar än så? Till vilken nytta? Helt säkert, det är i alla fall ett, och det är att det garanterat inte behövs på bekostnad av folkets hälsa. Och att det är någonting som borde utredas ordentligt innan man tog någonting sådant i bruk. Och det görs det ju inte idag, utan idag är det ju kapitalets intressen som får styra där också.
Mm. Nästa fråga. Tänkte att något som kunde vara intressant att höra er diskutera är vad som är sunt, då detta väldigt ofta återfinns som mål för oss och något vi vill uppnå i framtiden. Det talas ofta om det på gatan, Men det kan ibland på något vis vara svårt att sätta fingret på och förklara för någon som inte kan sätta sig in i att den själv faktiskt lever osunt. Är allt som är naturligt även sunt? Tänker då att det ju finns vissa av homolobbys förespråkare som påstår att homofili är naturligt då det förekommer i naturen bland andra djurarter. Slutligen, hur gör ni för att upprätthålla en sund livsstil i vardagen med många barn och fru och så vidare?
Ja, det var många frågor i ett där. Vad är sunt? Är allt som är naturligt sunt? Och hur gör vi för att upprätthålla en sund livsstil med familjer? Vi tar dem en i taget. Och vad är sunt då? Synonymer till ordet sunt, det har jag faktiskt tagit mig friheten att kolla upp här på förhand. Det är friskt, hälsosamt och välmående. Och motsatsord till sunt är sjuk och ohälsosam. Och man skulle ju med enkelhet kunna säga att ett sunt samhälle, det är ett samhälle där det egna folket värnas. Så en sund kropp, det blir ju en där den egna hälsan värnas. En sund mat, det blir mat som gör att man får i sig de mineraler och vitaminer man behöver utan en massa gifter, transfett och annat. Jag skulle vilja säga att sunt, det skulle kunna vara ett ord för att sägas vara det som är bäst för vårt folk ur ett evolutionärt perspektiv. Och det är såväl på individnivå som på massnivå. Alltså både för en enskild person och för folket som helhet. Är då allt som är naturligt sunt? Det beror då i sin tur såklart se på vad man ser som naturligt såklart. Men visst skulle man väl kunna ta min tolkning av ordet sunt och göra den på ordet naturligt också. Och då blir ju inte homosexualitet naturligt. Även om det finns de som menar då att det förekommer i naturen. För det krävs ju nämligen att vi är heterosexuella för att vi ska kunna överleva som folk överhuvudtaget. Om alla blev homosexuella imorgon så skulle inte mänskligheten överleva. Alltså är det enligt min definition av orden, alltså där orden just handlar om överlevnad, varken naturligt eller sunt med homosexualitet. Sen som en parentes så vill jag också bara säga att hela det här argumentet måste jag bemöta lite snabbt om det här med homosexualitet i djurriket. Alltså det kan kraftigt ifrågasättas det också. För även de djur som väljer att faktiskt då utföra någon form av sexuella handlingar med andra djur av samma kön, de väljer ju ändå att fortplanta sig med djur av det motsatta könet. Alltså är de inte strikt homosexuella. Och oftast så handlar det också faktiskt i djurvärlden antingen om dominans eller om att helt enkelt bara få utlopp för sexualdrift och ingenting annat. Och det är också i flera av de här fallen med homosexualitet i djurriket kopplat till våldtäkter och inte till frivilliga homorelationer mellan djuren. Så med samma resonemang som att homosexualitet är naturligt för att det påstås förekomma i djurriket då, så skulle man ju likväl kunna säga att våldtäkter är någonting naturligt. Eller för den är att gruppvåldtäkter är något naturligt eftersom att det förekommer bland vissa djurarter. Eller varför inte att honan ska äta upp hanen efter att de har fortplantat sig, för att ja, så gör ju vissa spindlar och syrsor det, så då måste ju det vara naturligt. Men ja, det var som sagt bara en parentes, det var ett bonusargument hur du kan bemöta om du möter homolobbyister på stan som kommer med det här argumentet då. Men åter till frågeställningen, så hade vi en fråga kvar och ja just det, det var hur vi som familjefäder kan upprätthålla en sund livsstil. Och mitt spontana svar på den frågan blir att det gör vi inte, men det gör vi väl kanske ändå då. Alltså jag kan utgå från mig personligen, jag tränar regelbundet, jag försöker tänka åtminstone lite grann på vad jag stoppar i mig. Jag röker inte, jag har slutat snusa, men jag gjorde det för ett tag sedan. Jag har aldrig knackat, jag dricker alkohol oerhört sällan. Framförallt så ger jag mitt liv kampen för vårt folk. Och det kan väl sägas vara väldigt sunt faktiskt. Men samtidigt kan man säga att om jag inte hade haft fru och barn utan istället levt helt själv, då såklart hade jag ju haft ännu mer tid till både träning och kampen och således kunnat leva ännu mer sunt utifrån den aspekten. Men oavsett någonstans för att svara på frågan så får man väl ändå komma till att allt som är möjligt utan en familj är möjligt med en familj också. Det handlar egentligen bara om prioriteringar och det handlar om att lägga sitt livspussel på ett sådant sätt att man får saker och ting att gå ihop, helt enkelt. Sen finns det väl också vissa små enstaka saker som är enkla som familjefar. Jag tänker till exempel på det här med alkohol. Det är ju säkert, alltså det är väldigt enkelt för mig som familjefar att prioritera bort alkohol. Det kanske är svårare om man lever själv och dessutom omger sig med andra som lever själva. Så, ja. Lite spretiga frågor och spretiga svar, men jag tror jag hoppas jag har besvarat allt någorlunda förståeligt nu.
Ja, nej men alltså att gå ut och ta en runda på krogen till exempel, det hinner man ju inte med, även om man skulle vilja.
Mm, precis.
Faktiskt. Så där blir ju, kampen leder ju en rätt, ta upp så mycket tid så att man måste skala bort egentligen alla osunda delar av livet.
Ja, och man har inte råd att trycka i sig en massa onyttigheter, tänkte jag säga.
Nej, men det är väl så.
Oh.
Ja, en till barnfråga. Hur ska vi som aktiva kampen skydda våra barn från staten? Ska folk ansöka till motståndsrörelsen trots hotet att systemet ska börja ta barnen? Hur skyddar vi oss? Hur ska vi resonera? Om systemet bestämmer sig för att göra det så finns det väl inte så mycket vi kan sätta emot?
Alltså, om vi väljer att inte kämpa, att inte ta kampen, då finns det ju heller ingen som helst mening med att skaffa barn, ens från första början. Om vi inte kan kämpa för att ge våra barn en bra framtid, utan istället bara kasta våra barn rakt ut i den här ondskefulla världen utan att vi har lyft ett finger för att förändra den. Då skulle jag till och med vilja ta det så långt som att säga att det är nästan sjukt att vilja skaffa barn överhuvudtaget. Det är det första jag vill säga. Det andra är att åtminstone än så länge så finns det ju inte ett enda fall där någon faktiskt har blivit av med sina barn på grund av sitt engagemang i motståndsrörelsen. Alltså är det faktiskt, utöver det första jag sa, ganska överdrivet om man ändå låter den anledningen hålla en tillbaka från att aktivt ta kampen för sitt folk då. Och för det tredje så vill jag svara på det här med hur vi ska skydda oss om systemet väljer att ta våra barn. Jag kan bara säga hur jag själv resonerar där. Och det är att om systemet skulle försöka ta mina barn ifrån mig på grund av mitt politiska engagemang, då skulle jag agera på precis samma vis som om en pedofil försökte ta mina barn ifrån mig. Jag skulle med andra ord göra allt som stod i min makt för att hindra det, även om det gav mig konsekvenser. Och om alla aktiva nationella resonerar likadant så kommer det ju bli väldigt jobbigt för systemet om de någonsin väljer att gå över den där gränsen. Förhoppningsvis tillräckligt jobbigt för att de skulle dra sig för att göra det igen. Mot någon annan i varje fall. Och slutligen då, efterhand som vi växer mer och mer, efterhand som vi bygger det här egna samhället i samhället. Ja, om vi har nått långt på den vägen och systemet skulle börja ta barnen för nationella, varför skulle vi ens registrera våra barn till ett sånt system? Det är så jag ser det långtgående och visionärt försvarsmässigt i framtiden. Då skulle vi göra egna barnmorskor, egna skolor och så vidare. Vi skulle inte ens berätta för systemet när vi fick några barn, utan uppfostra dem i det här samhället, i samhället. Men det är långt fram såklart, det är ingenting jag snackar om imorgon, utan då behöver kampen gå rejält framåt till dess. Men förhoppningsvis har vi den tiden innan systemet börjar bli så drastiska. Men som det första jag sa, för att förtydliga det, alla ursäkter för att inte kämpa är dåliga ursäkter, till och med den.
Ja, men bara för att lägga in en sak. Jag har ju själv suttit på ett sosamtal faktiskt. På grund av att någon politisk motståndare naturligtvis hade anmält oss, vår familj då. Och då är ju sociala tvungna att göra en utredning. Helt enkelt. Och när jag satt där så det var inga konstigheter överhuvudtaget faktiskt. Det kan jag säga till alla oroliga föräldrar. Ifall politiska fiender, om de har anmält det så att säga. Och det man ska tänka på är att båda föräldrarna måste försvara sin rätt tillsammans. Det kan inte vara så att en förälder vacklar lite grann och håller med den som har gjort den här okynnesanmälningen. Då har man lagen på sin sida, då kommer ingenting att hända. Så ser det ut nu i alla fall.
Mm. Nej, men precis. Det är inget fel att vara nationalsocialist, och givetvis så är man inte på något vis en dålig förälder bara för att man är nationalsocialist heller för den delen. Och än så länge så resonerar de så korrekt gällande den biten.
Ja, precis. Än så länge. Men som du sa så finns det ju strategier för framtiden också. Och oavsett så ska ju inte det där hotet ska ju inte hindra någon från att engagera sig.
Nej, nej. Då låter man ju systemet vinna.
Ja. Nästa fråga. Har en fråga till er angående DNA och haplogrupper. Vad är er syn på de tester som finns? Har ni själv provat på dessa? Finns det något trovärdigt företag som inte slänger in att du är afrikan, jude eller arab och så vidare? Som väntat ägs ju alla dessa företag av judar. Kan man lita på hur dessa resultat hanteras i framtiden? Kan det användas emot oss? Och om man ser i framtiden, skulle DNA-testning kunna användas till vår fördel för att bevara vår ras?
Jag har inte gjort några sådana här DNA-test själv faktiskt. Jag har varit sugen. Jag har suttit och läst på om det och så här varit i valet och kvalet att beställa. Men jag har resonerat i slutändan precis som frågeställaren. För det första, man vet ju ändå inte om man kan lita på resultaten. Och för det andra, man har ingen aning om vad de kan hitta på med ett enormt DNA-register någon gång i framtiden. Så ja, nej, därför har jag själv inte beställt ett sådant. Och det är till och med så att jag faktiskt avråder folk från att beställa sådana här tester. Mig veteligen finns det inget sunt nationellt företag som sysselsätter sig med detta än så länge i varje fall. Som man faktiskt till 100% säkerhet kan lita på. Och sen om det kan användas till vår egen fördel. Ja, alltså givetvis skulle ju DNA-test i framtiden kunna vara en av många delar i en framtida rasprofilering av folket. För att fortsätta med rasbiologisk forskning och annat. Så, ja, nej. Så kan jag väl säga. Så det var väl en väldigt lång frågeställning och massa frågetecken och frågor. Men jag tror att jag har besvarat alla med det korta svaret faktiskt.
Mm. Nästa fråga. Sverige är ju det land som tagit emot flest invandrare per capita i västerlandet. Vi har dessutom tagit emot 4 gånger så mycket som övriga nordiska länder tillsammans. Vad jag alltid frågat mig är varför just Sverige är så hårt drabbat i detta avseende. Och jag har några funderingar kring detta. Känner askenasijudarna ett speciellt stort hat till just Sverige eftersom just svenska vikingar lär ha haft ett nedbrytande inflytande på Kassarriket, där de lär ha haft sitt ursprung? Eller har man varit extra angelägna om att bryta ner vårt land eftersom vi visar oss vara ett folk som var kapabla att kunna bygga upp ett välfungerande land på 50- och 60-talen? Jag har för mig att Sverige låg på 3:e plats i välfärdsligan. Eller har Sverige blivit utvalt till något slags experimentland? Men om svaret är ja på den frågan så är man ju i så fall tillbaka på ruta 1 igen. Varför just Sverige?
Ja, jag har ju inte varit med och planerat det här så jag kan ju inte veta. Men jag tror ju faktiskt att det är lika delar planerat som det är slumpmässigt. Jag tror det är bägge delarna, en kombination av dessa bägge. Sverige och svenskarna har ju under historien varit extremt framgångsrika faktiskt. Och det är inte bara 50- och 60-talet då som frågeställaren nämner sig, utan sen långt mycket längre tillbaka i historien så har ju Sverige varit otroligt framgångsrika. Svenskarna har varit otroligt framgångsrika. Sen en annan aspekt. Jag säger absolut inte att det har någonting med saken att göra, men någon skulle ju kunna tycka det är intressant att det också finns ungefär dubbelt så många judar i Sverige som det finns i alla de övriga nordiska länderna tillsammans. Och sen självklart är ju vår altruism inblandad. Vi tillhör det kanske mest naiva och godtrogna folket i världen. Och vi är dessutom ateister i hög utsträckning, så det har inte funnits något starkt konservativt motstånd genom religionen som det har funnits i vissa andra länder, kanske öster så här till exempel. Det kan vara en aspekt i det hela. Och sen en sista sak som jag vill tillägga är ju också, ja, inte om man jämför med de övriga nordiska länderna då, men om man jämför med övriga världen, så är det ändå att jag ändå menar att åtminstone en lite felaktig och överdriven propagandabild det här med att Sverige är så fruktansvärt extremt hårt drabbat. Överlägset värst drabbat i världen till och med enligt, det är ju faktiskt enligt både rysk och amerikansk media. Och visst, Sverige är, som ni alla vet som hör det här, verkligen inte något paradis på något vis. Och det kan kanske till och med vara så att vi rent av är värst drabbade i hela världen. Men jag tror ändå att den här bilden som florerar om Sverige är överdriven. Och att det är medvetet. Att Sverige helt enkelt har valts ut som en syndabock för att, ja, men kunna peka på och säga till resten av världens vita folk att, ja, ni tror ni har det illa, men kolla då på Sverige. De har det mycket värre, så ni har ingen anledning att gnälla över någonting. Att man använder det på det här viset helt enkelt. Men faktum är ju att varken Tyskland, Storbritannien, Frankrike eller ens USA för den delen, ingen av de länderna är ju några trevliga stater. Det är heller. De har alla drabbats väldigt, väldigt hårt av både kulturmarxism och massinvasion, de länderna. Nej, för den delen. Men ja, nej, det skulle jag säkert kunna gå och utveckla hur långt som helst. Men det har varit ett långt avsnitt och många frågor. Och jag har i alla fall gett lite grann svar på några teorier kring det.
Ja, då går vi in på den sista frågan faktiskt. Var Adolf Hitler son till Alois Hitler, vars far var Lionel Nathan Rothschild? Alltså var Adolf Hitler barnbarn till Lionel Nathan Rothschild? Är Angela Merkel Hitlers dotter, om man nu följer denna konspirationslinje inom citationstecken nedåt?
Ja. Nej. Nej och nej är svaren på de här frågorna. Och världen styrs för den delen heller inte av reptiler. Och jorden är inte ihålig. Och du som har skickat in den här frågan borde kanske fundera på att lugna ner dig lite med både David Icke och med drogerna.
Oj. Ja. Ja, det var ett svar som heter duga. Nej, men nej, det är klart att det inte stämmer.
Nej, alltså det, ja, det är bara, ja, nej. Det stämmer inte. Så jag vet inte, alltså det, nej. Jag håller det vid det svaret jag sa. Det finns ju galna teorier.
Ja, och det betyder inte att den här frågan sedan är galen. Men de människor som driver de här frågorna, som har dem som, ja, det är ju egentligen sin födkrok dessutom i många fall. Det är ju väldigt populärt i USA. De människorna är ju i många fall galna då, skulle jag vilja säga.
Mm.
Så träffar de rätt ibland. Alex Jones träffar också rätt ibland, men han är galen. Ja, avslutningsvis då, för att ge er lite att se fram emot och för att blidka några av alla de som har skickat in och ännu inte fått sina frågor besvarade, kan vi berätta att vi i framtiden har följande uppslag för hela avsnitt baserad på era inskickade tips, frågor och läsarbrev. Kärlek och hat. Vad frihet är för något och vad vi menar när vi använder termen. Praktiserad folkgemenskap. Ännu ett avsnitt kring ekonomi som kompletterar det tidigare vi haft. Den framtida nationalsocialistiska människan. Hierarki inom organisationen. Specialavsnitt riktat till personer engagerade i vänstern. Libertarianism. Teknologi, transhumanism, robotar och artificiell intelligens. Kristendom och nationalsocialism. Världskrigen. Frimurare. Varför kallar vi oss nationalsocialister? Samt är vi unik?
Ja, nej, det här är ju ämnen, alla de du sa, som sagt redan är klara egentligen. Jag ska inte lova att alla de kommer bli av, alla de avsnitten, men det är sådant vi har underlag för i varje fall då, som intressanta idéer, flera av dem. Och sen kommer vi ju då jobba på, som vi sa alldeles här i början av avsnittet, på ännu fler teman. Även så att vi har ett bra gäng klara redan inför nästa säsong. Så det blir mycket. Det finns, trots att vi har haft 50 avsnitt nu, så finns det alltså uppenbarligen en hel del ämnen kvar att gå in på, som säkert kan bli både spännande och lärorikt.
Mm, jag såg att ett ämne där är ju något som jag precis har hållit föredrag om. Varför kallar vi oss nationalsocialister?
Mm.
Och så där kommer man kanske välja att prata lite mer.
Amen, amen.
Ja, stort tack alla som skickat in frågor och kritik till oss, och till alla er som har kommenterat. Tack till alla er lyssnare.
Jag vill rikta ett speciellt stort tack till alla läsarbrev vi har fått in. Det har varit väldigt roliga avsnitt att göra, de avsnitten vi har gjort kring läsarbrev faktiskt. Så jag hoppas vi får in många fler läsarbrev under vårt uppehåll här nu. Och ja, jag hoppas att ni får en riktigt bra sommar, alla lyssnare, och att ni engagerar er i kampen, gör vad ni kan. Nu får ni ju mer tid över till att göra bra saker för kampen när ni inte ska lyssna på... Nej, just det, ni ska lyssna på repriserna av Ledarperspektiv, så var det. Men engagera er i kampen, njut av solen och bara ha det bra. Och återigen, tack för att ni hänger med oss.
Ja, då skulle jag vilja uppmana lyssnarna att svara på vår enkät som kommer att publiceras på Nordisk Radio. Att sprida gamla avsnitt till vänner och bekanta samt på nätet. Ni får gärna skicka in förslag på ämnen, frågor, läsarbrev, så att vi har att bita i efter uppehållet. Och ni kan skicka in allt det till ledarperspektiv@nordiskradio.se. Dit ni som vanligt kan skicka såväl positiv som negativ kritik. Och har ni lite slant över, så skickar de till Nordiska motståndsrörelsen. På återhörande efter vårt uppehåll. Hej!
Tack för denna gång. Ha det bra. Hej då!